varmt välkomna till 2013 med höga serier. Som vanligt Anton Bjurvald,
Fredrik Kaplan
och Anders Lundgren.
Hur har jul och nyår varit, pojkar? Har ni haft trevliga högtider?
Ja, jo, jag skulle säga. Jag spenderar ju julen att kuska runt mellan olika släktingar och familjer.
Ja.
Men det brukar vara trevligt ändå, kan vi säga. Nu spenderar jag julen hos min far som hatar julen.
Ja.
Så då blir det inte så mycket...
Bah, humbug!
Precis. Så det är lite Grinch-varning alltså. Ja. Så det blir inte mycket klappar. Inte så mycket dekorationer. Okay. Inte så stor julfaktor. Okay. Men mycket julmat är det faktiskt. Okay. Det är bra.
Ja. Anders?
Ja, jag tog det väldigt lugnt överlag. Hemma.
Mm. Du har hållit hemma hela...
Hemma i Älta.
Du kan ju ha en av vet du, Stockholms bästa utsikter för att se fyrverkerier.
Ja, det hade jag. Nyåret var inte så lugnt. Innan var det...
det kom den korrigering
den kompletterade
här.
Ja,
till det tidigare uttalandet.
Ja, jo, det var lugnt. Alltså, jul var ju lugnt.
Ja.
Så. Och sen nyår, då kände man ju att man kan dra till med ett gammalt musikcitat från en svensk klassisk låt. Till 2012 vill man ju bara säga nu att jag är glad att det är över, så lämna mig i fred. Du är det sista jag behöver och jag orkar inte mer.
Försöker jag placera här?
Ja, kan du fundera. Vet du vem som har gjort den här låten?
Ja, fundera
skriv,
på det.
Skriv till oss på Twitter.
Ja.
Du vinner ingenting.
Nej, men det var en storartad no prize får man ju.
Precis,
ja.
No prize.
Jo, men det var en storartad middag.
Man kan få en kalender, en Marvel-kalender för 2013 om man kan det.
Perfekt.
Va?
Ja,
ska vi faktiskt låta ut någonting?
Ja.
Okej, okay, först person som skriver på Twitter eller fejan då. Vi kollar datum, timestamp där.
Yes. Ja.
Nej, men sen middag och sen tolvslag då. Och champagne, cigarr och så vidare. Sen så rullade det på, så vi gick och la mig vid 7 på morgonen 1 januari.
Det är galet alltså.
Det är bra.
Så jag var ganska, jag sov ganska länge och sen kollade jag på Prins Valiant. Den klassiska cinemaskop.
Ja. När den börjar egentligen? På nyårsdagen.
Va?
Valiant.
Prins Valiant går på min DVD.
Den går på din DVD. Nej, men tittar jag på film. Ivanhoe bland jag. För jag ser ju aldrig Ivanhoe. Så att
Nej, jag gör ju inte heller det. Det
går på 3 nu för tiden.
Ja. Men du vet, det är därför man kan, när man har det på DVD så kan man starta med
plocka fram. Ja.
Så jag tog Prins Valiant, men en riddarfilm kändes ju rätt liksom.
Jo, jag tänkte säga att om man ska hålla igång ordentligt på nyårsafton så är det väl liksom fram tills den börjar helt enkelt.
Mm.
Och då...
Klockan 3? Ja, fy fan. Ja, då kommer man må bra sen. Men försök nästa år, Fred. Jag tror på dig.
Ja, tack. Ja, för det blir ganska
jag tyckte hårt. Jag var ganska ståndaktig med klockan 7.
Det tycker jag också, verkligen. Nej, det blev ganska länge, stanna uppe länge även för mig den här nyårsafton. Jag var ute i uppländska skogarna på en ambitiös gothigt temat nyår. Föreläsningar, gott nytt år blev det precis, med föreläsningar om gotik, okkultism och absint.
Fan bra.
Ja,
vi hade ju polarexpeditionstema på vår middag.
Jaha.
Det var
bara spam och...
Ja, nej, men det var delvis en reproducering av en meny som Scott hade faktiskt när de hade middag där. Och den var ambitiös. Och det var ingen spam.
Nej.
Eller så, utan det var bra grejer.
Får jag bara fråga herrarnas, när är det bubbel? Har ni några sådär... Vi pratar oftast bourbon och sånt.
Ja, just det. Jag drack i år...
Vad rekommenderar ni?
Jag hade Paul Roger.
Ja, det är bra.
Gott nog
Paul Roger.
Ja, precis. Är det gott nog för Grand Hotel eller är det gott nog för mig?
Ja, nu var det nog lite budgeterat. Skumpan var nog Chapel Hill faktiskt när jag drack.
Okay.
Där. Men det är ju fullt adekvat. Men om man ska få någon riktig champagne så... Kanske man får steppa upp lite i priserna sådär.
Mm.
Ja.
Men Chapel Hill funkar ju.
Men Anton, jag ser här på en låda här i hemmet.
Ja.
För vi spelar in hemma hos Anton idag.
Mm.
Så är det en Moët.
Mm.
Moët och Chandon.
Den fick jag faktiskt i 32-årspresent. Så att den har jag ingen som helst
ansvar
för.
Det är grymt alltså, kan jag säga.
Ja, själv firade jag nyår med att spela det fantastiska brädspelet Mage Knight.
Okay.
Och gick hem innan tolvslaget.
Var var du där klockan slog?
Jag låg i soffan och tittade på Sagan om konungens återkomst.
Ja, det, jag har också kollat igenom de här. Jag bodde hemma hos mina svärföräldrar hela, eller efter julhelgen. Så mellandagar och efter, till, efter nyår. Och så jag tvingade dem att se alla extended editions. Ja, men då, det, då tog de med god ro. Förutom sista filmen, för då skulle de faktiskt försöka ta sig i säng och se alla de här falska sluten. Och de bara, ja men nu kan vi, nej, okej. Så fick de sätta sig.
Ja, just det, de slutar ju tre gånger.
Ja, och så bara, ja men nu är det slut. Nej, vad i? En till liksom slutscen. Bara, ska åka båt också? Vad fan?
Jag föredrar ju originalversionerna. Jag såg dem faktiskt via en streamingtjänst på nätet. Förutlagligt. Och det var sista
datumet. Jag såg den på DVD bara för att inflika att det var också var lagligt.
Men det roliga var att sista filmen var ju då bara tillgänglig fram till 1 januari 2013. Så att jag satt där när klockan började bli så här, halv ett, halv två på natten. Så var jag lite så här, undrar om den här streamen kommer brytas nu. Ja, inne på januari.
Just det.
Så att,
just det.
Men kanske att man inte kan starta den efter.
Jag vill bara säga att min nya juldryck är 50% must, 50% valfri ljusöl. Det får inte vara för smakrik.
Egen häfen
här. Ja, precis. Det får inte vara för smakrik ljusöl.
Vad heter den här mumma? Heter det så?
Ja, det är lite variant på det.
Ja.
Då är det ju liknande, va? Det är ju porter och gin och must. Det är väldigt gott. Det är förrädiskt, kan man säga.
Jag spenderade mina första sista dagar av året med att gå på Nationalmuseum och se en fick en privat tour av min kära flickvän om på deras fina tavlor och sånt. Lärde mig extra om Karl XII:s likfärd och massa sånt saker. Så att,
ja, men Nationalmuseum är jättefint att passa på att gå. De stänger i mars, tror jag.
Ja, februari
så,
till och med.
I februari, och så kommer de stängt i flera år.
Ja. Mm-hmm.
Så det bara passa på.
Vill du se Midvinterblot en sista gång, så är det dags nu.
De har en jättefin...
Vem vill väl inte det?
Nej, precis. Men jättefin fransk utställning för tillfället också. Franskt 1800-tal.
Sista ordet om 2000-talet. Jag har ju skrivit en massa årskröniker om detta vidre år. Så, som ni gärna får leta upp. Finns på Cirioteket-bloggen och på shazam.se.
Det rekommenderas. Bra. Jag har läst den ena och tyckte att det var bra. Den andra har inte kommit till den. Den ligger och väntar där som en liten karamell.
Ja, precis. Som du får sup på den, du.
Ja.
Det är en hård karamell.
Ja,
kan vi säga.
Vi har... det har inte hänt så mycket under 2013 än som vi känner att vi tycker är värt att ta upp. Så att vi går direkt in på en liten ny uppfinning som Anders har introducerat.
Just det.
Vi ska skåda lite i framtiden och tipsa varandra om lite serier.
Ja, det här blir spännande. Serier som jag tänker att Anton... respektive Freddy kommer gilla.
Och ja, men då får du får kicka av.
Du får börja så att vi förstår konceptet.
Här. Ja, precis. Så jag börjar då med en serie som jag har grävt fram som jag tänker att den här kommer Anton sagt att gilla. Den ska han köpa.
Det blir liksom julafton här.
Ja.
Ja.
Ja, precis.
Det är julafton i sinnet.
Ja. Tanken som räknas. Ja. Ja. Men Anton, jag tänker att du måste ju faktiskt läsa Kelly Sue DeConnick och Emma Rios Pretty Deadly.
Oj, det låter ju right up my alley.
Ja, en western-serie som de har kokat ihop tillsammans.
Jaha.
Det är det och ett omslag, det är ungefär det jag vet om det än så länge. Men det känns som att det skulle kunna funka.
Det
för
låter...
du har ju gillat, jag vet ju, Emma Rios är ju Freddys nya favorittecknare. Ja. Och Kelly Sue DeConnick har ju skärmat dig med sin...
med Captain Marvel.
Ja,
och sen western-serier har jag haft väldigt bra trevligt med under hela 2012 så att, med All Star Western där. Så att, jag kan ju definitivt tänka mig.
Ja, jag tror de kommer hitta hem här.
Pretty Deadly, var det så?
Ja. Pretty Deadly.
Ja, vad får Anders då? Nej, vad säger jag? Får Freddy då?
Freddy, det är en
nu ser du lite för glad ut.
Ja,
en jävla ploj.
Det är... sex. Nej, det är inte den. Den hoppas att ni tycker som är. Nej, det är en...
den där previous bombtitel. Sex, nummer ett.
Ja.
Nej, det var inte den.
Nej, utan det är... Kommer den ut i år? Det kan vi inte säga riktigt än. Men Multiversity av Grant Morrison och Jane Walker. Den är aviserad nu i alla fall.
Det låter väldigt trevligt.
Ja. Sent 2013 har DC sagt för att liksom safea lite.
Ja, den här multivers-titeln.
Ja, där ja, den på klassiskt Morrison-manér 8 olika titlar mm. som hänger ihop på lite olika sätt ja. Då.
Mm.
Med då de klassiska, så massor med figurer som har inkorporerats i DC-universet. Charlton-figurer ja. Som Blue Beetle och sådär.
Precis.
Och det låter ju som att det skulle kunna bli extremt sköj.
Det låter faktiskt. Ja, det låter verkligen.
När man blir väldigt mm. intresserad för att...
Jag tänker direkt på Seven Soldiers of Victory ja, precis. Som han gjorde ja. Som jag tyckte var väldigt lyckat.
Det var en väldigt rolig ja. Serie och väldigt spännande att läsa för att försöka få den att hänga ihop på något sätt.
Mm.
Hur tog sig till exempel Frankenstein till Mars? Det fick vi aldrig veta. Den där får du tänka ut själv.
Jetpack.
Ja, just det har varit det. Han behöver ju inte andas.
Ja, men nej precis. Men då till det här, nu har vi fått varsitt tips och nu har du tips till dig själv alltså.
Nej.
Jo, det har jag också.
Jag har ett tips till dig alltså.
Ja, ja, och men, för att inte Anders eller ska gå tomhänt så väljer han ett tips till sig själv. Jag har valt ett tips till mig själv också.
Ja, okej. Okay.
Okej, men ska jag fortsätta babbla?
Jo, men eller?
Ja, okej, okay, men
jag
då,
tror det
då, upplägget. Kan, då kan mm. vi se. Ja, men bara för att
nej, jag tycker att vi ska tipsa dig först.
Ja, då
först.
Gör så. Ja,
och sen så kan vi tipsa varandra så att ja. Vi så att det inte blir
ja,
okej, okay,
ja,
okay,
så att det inte skäl något
som vi har tipsat.
Jag ska öppna.
Nej, ja, men då börjar jag då.
Ja, okay,
börjar jag tittar fram igen och tittar tillbaka här lite grann.
Ja, intressant.
För att det här är ju året då Rocket Raccoon kommer bli på allas sinnen.
Ja, precis. Det är Rocket Raccoon Broke.
Precis. 2013. Han kommer ju som film nu i sommar, är det ja. Ju tänkt.
Guardians of the Galaxy.
Guardians of the Galaxy. Ja. Och då så är det ju så att då har de ju så vänligt gett ut en Rocket Raccoon och Groot The Complete Collection som ja. Du självklart kommer införskaffa.
Ja, ja, då men, måste jag göra. Men Mike Mignola-omslag.
Ja, bara det.
Ja.
Och sen så är det, i det här inbakat så är jag ju helt övertygad om att det kommer komma en säkerligen Rocket Raccoon fristående titel.
Det lär ju göra det.
Så mm. den är min.
Ja,
ja till dig själv.
Nej,
ja.
Den är min till Anders också. Ja. Tillsammans med den här collection-grejen.
Den ja. Nya serien.
Ja, jag tror
för det här det... samlingen ja. Är ju liksom gamla grejer.
Ja, men de har faktiskt inte jag köpt för att de har ju liksom legat och merit som backups i ja. Olika Guardians precis. Of the Galaxy-serier.
Exakt.
Och så att jag är väl tacksam för det. För att nu vet du det med lösnummer. Man vill köpa allt, men det går inte.
Nej, precis.
Ja, Fredrik, du, att jag, nej, men du får Fredrik säga vad han har tipsat dig om. Så.
Ja.
Men
ja.
Vänta, för nu är du bara gett till Anders.
Ja.
Ja, okej. Okay. Jag ska säga, jag kan avslöja redan nu att det här är helt sinnessjukt. Mm. Ja. Mitt tips till Anders är också Rocket Raccoon and Groot Ultimate Collection. The
minds.
Complete Collection! Boom!
Great minds think alike.
Ja, det är så. Det var ja. Precis samma.
Mm.
Ja,
skönt.
Ja, så att du måste skaffa den här nu.
Ja,
och till Anton.
Nej,
no pressure.
Nej, nu får Anders säga vad okay. han har tagit till sig själv.
Ja, till sig själv.
Som själv, det är ju...
Är det Groot? Nej.
Nej, nej. Nej, det här var lite mer av en no-brainer. Men det är så att ni vet hur jag tycker om BPRD och Mignola och sånt.
Jag har hört alla från
ja, ja. Och de serierna har ju ofta en så här ganska så här stiliserad teckningsstil.
Mm.
Alltså ofta... ganska grova ja. Tillyxade figurer och sådär.
Men det är så Mignola tecknar.
Ja, precis. Och det har ju blivit lite som en house style kan man säga ja. För de Hellboy-relaterade.
Kan man verkligen säga.
Men nu är det så att de för första gången har släppt in en kar som tecknar lite mer
spretigt.
Realistiskt faktiskt. Uh-huh. Snudd på fotorealist håll.
Oj!
Och det är en snubbe som heter Lawrence Campbell som har skrivit, eller tecknat ska vi säga, ett gäng Punisher-serier som jag har uppskattat väldigt mycket. De har varit extremt hårda och sett väldigt bra ut. Och nu så ska han teckna en serie som utspelar sig då i det förödda Storbritannien som heter Wasteland.
Aha.
Och vi minns ju även T.S. Eliots fantastiska mm. dikt där. Hoppas att det blir lite anspelningar på det så att de slutar citera The Conqueror Worm av Edgar Allan Poe.
Ideligen.
Ja, det vore bra om vi kunde ta in lite Wasteland också.
Mm.
Så vi hoppas på det. Det är väl en av de serier som jag ser mest fram emot faktiskt 2013.
Mm.
Just för grund av Lawrence Campbell. Jag har inte läst så jättemycket av honom utan det är just de här Punisher-titlarna. Så det ska bli väldigt spännande att se hur de här olika stilarna gifter sig.
Mm. Ja, mm-hmm. låter lovande.
Ja, faktiskt.
Ja, vad ska vi gå vidare till? Nu ska vi välja en annan person här.
Ja, men vi får gå vidare på Fredrik.
Okej. Okay.
Fredrik, vad har du tänkt som du vill... Vad är det du ser mest fram emot 2013?
Jag kan börja vad jag skrev till Fredrik.
Ja, precis.
Nej, ska du?
Ja. Du har gett tips till mig. Ja, nu ska
kör på.
Det här är världens bästa segment.
Ja, det här känner jag.
Vad tror du att du vill läsa?
Jag tror att du kommer beställa The Comeback Kings trade paperback. För du tyckte att det var så väldigt bra när jag läste de första två numren och nu är den ju avslutad.
Det låter ju för ett jättebra tips.
Ja. Mm-hmm. Så att nu kommer den i TP.
Comeback Kings, det är alltså då när Elvis, Tupac Shakur, Jim Morrison,
Bruce Lee.
Och sen är det ju även
Andy Kaufman,
ja.
Något oväntat.
Mighty Mouse!
Ja, precis.
Ja, dyker upp.
Okay.
Ja,
och dessutom inte bara Andy Kaufman, utan Andy Kaufman i sin roll som den här med stora polisonger och tjocka fatsuit-dräkten.
Okej.
Okay. Så att det är alltså inte bara Andy Kaufman, det är en specifik karaktär.
Specifik Andy Kaufman-figur.
Ja. Nej, men det var väl ett jättebra tips. Det hade jag missat.
Men nu kommer den samlad liksom. Ja. Tre nummer, men ändå.
Ja, okej.
Okay. Men då får du säga vad du tror till dig då.
Till mig själv?
Ja. Det är ju perfekt. Det är alltså totalt 6 serier. Vi lyckas vira till det mer än någon.
Ja, ja, och det här är ännu bättre. Till mig själv vill jag ha Pretty Deadly. Som jag nämnt. Så du gav bort till Anton.
Ja, men vi
det blir bra. Det blir ett ex till mig också just mest för att det är Emma just då som
tar. Men det känns ju bra att vi känner varandra ganska väl. Det
känns väldigt insyltat där innan. Så nu är frågan då,
vad ska jag ha?
Vad ska du ha? Jo,
vad ska Anton ha?
Du ska ha Wolverine skrivet av Paul Cornell förstås. Det är inte så dumt, eller hur? Paul Cornell kommer skriva nya Wolverine som bara heter Wolverine och Alan Davis ska teckna.
Shit.
Ja,
det blir bra.
Paul Cornell kommer bli bra den här, tror jag.
Ja. Jag funderar faktiskt på den, men är inte jätte.
Men vad du tar i till dig själv.
Jag är inte helt övertygad om Alan Davis.
Nej.
Det är därför jag inte.
Det här är lite sjukt. De flesta är väldigt övertygade.
Nej,
vad är det med Alan du?
Nej, just så här. Han är inte på den nivån att jag inte tycker om honom. Nej. Utan han är på den nivån att jag aldrig riktigt blivit förtjust i honom.
Han är inte Lee Finn.
Nej, precis. jag förstod inte det där konceptet om att vi skulle ta en till oss själva. Så att jag
lämnar
det. Så här är det. Jag har ju då fått det som jag behöver för 2013. Nämligen Calvin Hobbes The Complete Collection. Som vi tittar på framför oss.
Ja, vi tittar på den väldigt fina supervolymen.
Så att den ska läsas igenom. Alla serier, plus massvis med extra material.
Och så var ett nyskrivet förord också.
Ja, precis.
På Watersen själv.
Ja.
Det känns ju sjukt kul.
Och så är det så skönt, för man vet att Bill Watterson inte gillar det här med att slå mynt av sina egna. Han har ju varit väldigt hård mot att man får göra t-shirts och sådana saker. Så det är väldigt skönt att det är en väldigt fin, dignifierad box. Oj, det är inget med massa. Så att jag är väldigt nöjd.
Men kan han fortfarande försörja sig på.
Det är väl säkert går väl syndikat överallt.
Det borde man kunna göra.
Ja, det tror jag.
Det är som när man har skrivit en julhit liksom.
Ja, precis. Det är lite som About a Boy. När Hugh Grant lever på en jullåt.
Santa's Super Sleigh.
Ja, är det så?
Heter Santa Super Sleigh som hans pappa skrev. Och han lever liksom på stimpengarna från det. Så att när han är ute och handlar en dag i början där så, och filmen så. Redan i november. Börjar spela.
Ja, den är rätt bra den.
Han blir inte glad att pengarna rullar in.
Nej, men han är trött på att, att det påminner väl honom om vad han inte är, nämligen framgångsrik i sig själv. Ja. Eller någonting.
Boja!
jag tänkte att vi skulle göra som vanligt en liten previews-topplista, men vi kan väl snabba oss på lite och inte dröja så länge i varje titel.
Nej.
Eftersom vi redan haft en listning.
Five, four, three, two, one. Jaha, ja, det kan
bli
så mycket.
Vi river igenom, för vi har massa annat kul att prata om sen.
Ja, då har vi.
Kanske det.
Det är bra. You're getting into it now.
Ja, men jag har ju fått jättefina julklappar av er som jag vill prata om och sånt. Så att, så att vi börjar. Jag tänker börja på min plats 5. Och här gör jag någonting totalt okarakteristiskt för Anton Bjurman. Nämligen gå in mitt i en run och bara plocka upp ett enda nummer.
Oj,
nämligen, det är för att du måste ha threshold nummer 3.
Threshold nummer 3. Och det här är
och varför behöver det?
Därför att det är en muterad kanin på omslaget. Och ända sedan Usagi Jimbos dagar så kan man inte undgå.
Nej.
Och dessutom, han heter Captain K-Rot. Eller Captain Carrot. Så att DC får mina surt förvärvade 399 US dollars för just
jag får den här. Jag får lite mutantvibbar där.
Ja, jo, men han är lite rubbigt.
Sen vill jag bara att ni observerar det, vad heter det, otroligt vad heter det, köns att de har olika färger på sina pistoler. Tjejen har en rosa laserpistol.
Ja, fast i och för sig, då har ju Captain Cavrot också.
Eller nej, han är orange. Orange, för det är morotsfärgare.
Ja, bra.
Jag tror det. Ja, Anders.
Okay, jag har en... Fantagraphics släpper ju inte bara serier, utan även en del historiska volymer. Alltså seriehistoria, kort sagt. Och nu så släpper de en... grej som jag är väldigt sugen på. Secret History of Marvel Comics. Som ju går hela vägen tillbaka till 30-talet. Då när det förlag som skulle bli Marvel Comics var något av porrmoguler. Det var så de la grundplåten till det som blev Timely senare. Och så
vidare. Just det.
Och det är ju förstås sleazy alltid roligt att läsa om. Och sleazy judiska affärsmän. Det blir ju ännu roligare på något sätt.
Men är det här en bok om...
Ja, det är en historiebok om ja, alla de här underbordet dealar och sånt där.
Det låter jättekonstigt.
Ja, men det har ju... jag har redan skrivit om en hel del, men alltså, jag tror en bok enbart om Marvel kan vara en bra komplement till min andra favoritbok. Ja, men av Men of Tomorrow heter ju en väldigt bra historia.
Det låter som en framtida samhällsrecension eller en lång diskussion, tycker jag.
Kring det vore jättekul.
Ja,
lära folk lite saker för en gångs skull.
Det gör vi alltid.
Freddys nummer 5, för oss.
Om jag inte minns fel har jag klagat massa på Marvel tidigare.
Ja.
Och så här, speciellt de här crossover-eventen. Ja. Fan vad jobbigt det är.
Ja.
Så min nummer 5 är förstås Age of Ultron. Jag borde hålla mig undan, men jag gillar Ultron. Som det är en väldigt cool skurk.
Ja.
Jag gillar robotar. Jag gillar ju robotar.
Ta Cliff Notes då på Ultron, vem är han?
Det är väl får jag försöka.
Ja, alltså,
jag som är minst lärd här. I alla fall på det här ämnet. är det inte Giant Man som byggde någonting och så gick det åt helskotta? Han är inte helt Ultron, lite den onda varianten av Vision lite grann, eller?
Ja. Jag vet, det är Ultron som byggde med Vision sen i efterhand.
Ja, var det så då?
Jag tror till och med.
Kusligt.
Ja, det är kusligt. Ja. Precis, men det är sex
så den onda roboten byggde en god robot.
Jag tror att det var så. Mm.
Och Vision skulle ju sen förgöra Avengers, men sen så blev han med i...
Ja, precis, exakt. Ja.
Och sen har vi mer om Vision, det finns ju en väldigt bra novell som Jeff skulle säga. Fan, jag stekte hjärnan när jag ska komma ihåg namn.
Men det är någon som har skrivit en novell om Vision.
Ja,
du android.
nej.
Du kan bli...
Nej. Sorry.
Ändra din densitet.
Ja. Nej, men han har skrivit en novell om hur han minns en kompis som alltid gick utklädd i Vision när han gick i högstadiet. Du kan förstå hur han fungerar socialt.
Heter en android på glid?
Ja, precis. Nej, det var en amerikansk novell. Men,
men det var en bra svensk översättning.
Nu får ni pick up our slack här. Samma författare skrivit Motherless Brooklyn.
Nej.
En väldigt bra roman.
Men
vi går vidare.
Det blir en no prize.
Precis. På min fjärde plats då.
Får inte jag göra min fjärde först?
Nej. alltså från ett förvirrat segment till nästa.
Nej, men
det brukar vara jag som hoppar runt.
Min är så jävla snabb, så jag har bara två t-shirts som jag verkligen måste ha. Baltimore släpps ju som t-shirt. Alltså den tuffaste vampyrjägaren. Och en annan ganska hård snubbe, Punisher, tecknad av Tim Bradstreet, kommer på t-shirt.
Det jag såg att man kunde köpa en keps med en Steve Dillon Punisher på. Den var inte lika
så. Ja, men okej, men då vill jag fråga här direkt, för att vi inte skulle bli långa.
Nej, men det spelar ingen roll.
Är Bradstreet den bästa Punisher-tecknaren?
Definitivt bästa omslagstecknare, men han har ju inte tecknat hela serien.
Okej, bästa omslagstecknare om Dave Johnson skulle göra Punisher-omslag.
Han har gjort det redan. De är jävligt bra. Men det är svårt, alltså det är ju...
Ja,
det är svårt alltså, för att Dave Johnson är ju mer...
Cartoony.
Ja, det är ju mer stiliserad jazz liksom. Ja. Men Bradstreet är ändå i en klass för sig, tycker jag.
Jag håller med Anders inifrån. Jag har ingen aning om vad det handlar om, men min fjärde var apropå jazz, punk rock Jesus av Sean Murphy. som har gått i lösnummer 6 stycken tror jag det är. Och det är en miniserie om att de har klonat Jesus och han har blivit punkrockare, det som resultatet, med olika typer av religiöst anhang som hyllar honom eller vad heter det, avsäger sig honom eller någonting sånt.
Ja, det är så det brukar gå igen.
Yes, ja. Så att, jag är lite nyfiken vad det här var för någonting, så att jag tänker kolla på Sean Murphys trade paperback av punkrock Jesus.
Cool.
Ja. Någon gång i april.
Ja.
Fredrik, fjärde plats.
Min fjärde plats är Sledgehammer 44. Nummer
I wanna
ett.
Be your sledgehammer.
Ja.
Det är inte Peter Gabriel här alltså.
Nej, utan det är Mike Mignola som jag har pratat om, som skriver tillsammans med John Arcudi och så är det Jason Latour och Dave Stewart som tecknar. Och det är alltså
Davy Boy.
Ja,
men det är Mignola omslag om jag inte ser fel, eller?
Ja, ja, det stämmer.
Det stämmer, det är fint.
Det här var ju en serie som John Severin salig åminnelse skulle ha tecknat från början, mm-hmm. men han gick ju tyvärr bort förra året.
Okay.
Så att det är ju en annan, ett lite yngre, skarpare penstift som,
ja.
Som tecknar Jason Latour.
Ja, precis. Mm. Ser bra ut.
Ja.
Utspelas 1944 och det kommer en man i en järndräkt. Som nej, det här är inte Marvel, utan nej. Det är alltså Dark Horse.
Ja, precis, och de har
no copyright infringement.
Nej, Super Soldier till och med.
Ja, de, precis. Dessutom.
They're throwing the line here.
Ja,
men,
det här ser jättekult ut.
Ja, det kommer bli jävligt bra. Krossa nazister i rustning.
Onda nazistrobotar som ska sprö. Ja. Det är perfekt.
Ja.
Ja. Får jag säga min trea då?
Mm. Du får det.
Då måste vi sjunga igen.
Mm-hmm.
Let's do the time warp again. Precis, ja. En science fiction antologi utgiven av DC, en one shot med bidragare som Dan Abnett, Damon Lindelof, Peter Milligan bland annat,
mm-hmm.
Gail Simone är med och skriver,
mm-hmm.
Och tecknare sådana som ja, inte så många som jag. Eduardo Risso gör omslaget, men annars var det inte så många namn jag känner igen det. Men hur som helst, jag gillar ju antologier och one-shots.
Ja.
Så att Time Warp suger.
Ja, det är från Vertigo. De har gett ut flera liknande antologier tidigare. De brukar bara hålla högre klass än man kan förvänta.
Yes,
i min
jag tänkte faktiskt koppla tillbaka till att vi faktiskt har gjort en samrecension på en av deras skräckantologier.
Ja, precis.
Det var rätt bra i alla fall.
Ja, absolut. Ja. Alltså, det är sällan, eftersom det är en antologi så är det sällan det, alltså alla är asbra. Men jag har verkligen blivit förvånad över att det varit så pass bra som det har varit. Och väldigt kul att läsa.
Ja.
Yes. Ja, Jeff Lemire är med oss.
Ja. Ja, det är inte illa.
Nej.
Nej, nu har vi börjat utannonsera Free Comic Book Day titlarna.
Ja.
Och jag blir återigen då väldigt sugen på Arkayas volym.
Arkaya.
Hårdinbundet.
Ja, precis. De kör ju hårdinbundet även i år. Och det är
de körde Mouse Guard förra året.
Mouse Guard är ju huvudnumret. Men sen så kommer det även vara nya Dark Crystal noveller. Och en serie som bygger på ett gammalt Jim Henson-koncept som aldrig blev film, som heter Rust.
Jaha.
Så var det väl också. Så den tycker jag verkar väldigt bra.
Det lät väldigt lovande.
Ja.
Ja,
för min tredjeplats så har jag en urarkivet kan vi säga. Så att man kan beställa Batman Year 100 igen. Och jag har faktiskt inte den, så då måste jag passa
Paul,
på
Paul Pope.
Precis, Paul Pope som gör den här väldigt coola och kan man säga, kinetiska Batman. Ja,
den är skön.
Manga inspirerad.
Han har lite skrämseltänder i den filmen.
Precis, Batman. Väldigt cool alltså.
Jag tyckte om jag bara får vara jag fick lite Mignola-vibbar på omslaget i alla fall.
Ja, kanske. Jo, det är typ samma färgskal och sådär.
Det är samma släktskap i alla fall. Samma trädgren.
Ja, definitivt.
Nej, precis, men han har en väldigt särigen stil.
Ja.
Och det finns ganska tunt album. Ja, han är väldigt coolt.
Han är ju någon ny grej på gång som verkar skoj Paul Pope. Jo, Battling Boy. Det kan också är jävligt skruvad.
Mm. Jag tror jag läste den här på Serieteket. Gjorde en genomläsning.
Och det går snabbt att dra igenom.
Ja,
och men jag saknar den, så att jag behöver den i hyllan.
Ja, ja, det är bra.
Apropå saker som jag läst. Jag sålde ju mycket, som ni som har lyssnat på sedan första början, min samling av Samurai-tidningen för att finansiera min Xbox för några år sedan. ett,
hur känns det så här efterhand?
Någonting som Anders Lundgren har ofta tar upp som en av mina stora snedsteg i livet.
Nej, men,
men det, jag kommer ihåg att jag då tänkte att jag säljer min dåtid för att finansiera min framtid.
Ja.
Nu ska vi säga att jag har inte ens kvar den Xboxen, för den gick ju sönder efter ett tag.
Ja.
Och sådär. Jag har en annan Xbox nu, men hur som helst. Och då tycker jag det är väldigt skönt att man nu kan börja köpa i ordentlig storlek Long Wolf and Cub.
Inte de här små pocketarna.
Nej, utan större då. Så Long Wolf and Cub Omnibus släpps någon gång runt april.
700 sidor per volym, va?
Ja, precis. För 700 sidor för $30 tror jag det var. Vilket tycker jag är ett rätt bra pris. Pris per sida, om man säger så.
Ja, jo då.
Och sen självklart ett fint Frank Miller-omslag också. Det kan man ju leva länge på.
Jo, ja. Hans omslag är väldigt tjusiga där.
Så att det blir min andra plats. Anders?
Det blir min andra plats här nu. Det blir trångt här. Jag kan väl ta också en lite sån här gammal goding som kommer ut igen då. Batman Noir av Eduardo Risso. Och,
den var jag sugen på.
Brian Azzarello. Ja. Det är ju, de gjorde ju till exempel Broken City som är väldigt bra och har gjort ett gäng andra grejer. Du hade ju med en väldigt fin serie i Wednesday Comics och sådär. Så att nu får man allt Eduardo Risso och Batman inom två fina pärmar. Det tror jag kan bli bra.
Men ni som har läst det här sedan tidigare, Batman Noir, var hamnar den någonstans i på listan? Är det en klassiker? Är det någonting som man bör ha läst?
Bland icke... de hamnar ju lite utanför kanon så. Det är lite så här one-shot-artat eller liksom avslutat separat. Då är de definitivt bland de bästa. Men sen så går det inte att konkurrera med de här episka grejerna som leker med hela Batman-historien.
Nej.
Så, utan det här är mer som en nästan som en Elseworlds-tolkning av Batman.
Men brukar inte sådana historier hamna under Legends of the Dark Knight?
De brukar göra det, men de här har inte gjort det. För de gick ju vanliga Detective Comics 620-625, men de är ju ändå ganska så... De står på egna ben. Så. Men definitivt läsvärda.
Ja, vad kul.
Annars skulle jag inte ha med dem.
Nej, det är klart. Men jag tänker ändå, alltså, sådär, det finns ju ändå olika nivåer av Batman också. Så jag var ju väldigt sugen på, nu, den är inte med på min lista, men jag tänkte nämna, de kom mer Neil Adams-serier.
Och det, de är ju mer klassiska, men där är inte de nya förresten.
Nej, jag tyckte så att de nya.
Neil Adams Odyssey, nej.
De släpper en TPB, eller alltså volym 2 där, som jag tänkte jag skulle köpa.
Med hans klassiska.
Ja, det är de 70-talsgrejerna.
Ja, det är bra.
Det är bra.
Det är bra. Min nummer 2
är,
alltså nu vet jag har jag ju läst väldigt mycket Judge Dredd.
Ja.
Jag är riktigt Dreadhead nu.
Judge Dredd.
Ja, Judge. Nu ska IDW ge ut Judge Dredd Year One.
Okay.
En miniserie. Matt Smith och Simon Colby.
Jaha.
Och fint Greg Staples omslag, bara det. Så det måste jag förstås plocka upp, denna lilla miniserie i fyra delar. Och se om det är något. Nu när jag håller på att läsa det gamla ska jag kolla in var det nya befinner sig någonstans.
Okej. Okay. Så att, men vadå, är det Year One? Det låter ju som att det är någon slags origin-historia. Eller är det bara så att man kallar
det? Det är All New Adventure. Men från hans early days.
Såklart.
Så det ska bli väldigt intressant att se vad tonen ligger någonstans.
På min första plats så har jag någonting som jag inte har en aning om. Jag tog det på omslag och på titel och på vad jag tror att det kommer att handla om.
Deatoris.
Nej. Deatoris har ju en plats i alla oss, våra hjärtan. Men hur som helst, den heter Dragon Resurrection Trade Paperback. Och handlar om vad jag fattar
som... Vad har du hittat nu? Du hittar inte ens, det är längst bak i katalogen.
Jag har ingen aning, jag försöker hitta... Jag vill visa omslaget för det här. Nej, men det här är i alla fall, hur som helst, det är en TP och det handlar om folk som väcker upp drakar ur tibetanska berg. Och,
Det blir
jag har ingen
då.
Aning om vad det är för någonting, men jag gillade omslaget och jag gillade det. Det är skrivet av en kille som heter Mark Byers och tecknat av syskon, tror jag, Lin och Leon Chang. Så att eftersom att det var helt off the radar så tyckte jag att det här... Jag tog det på ett coolt omslag. som jag nog inte hittar förstås här. Men Anders kan berätta om sin första plats, kanske jag kan hitta det här.
Ja, det är ju, känns väldigt roligt att, att ha möjlighet att få prata om den här serien. För vi har ju känt till den väldigt länge. Det har varit en väl förborgad hemlighet.
Just det, nu kommer det ur lådan här.
Ja, The Cat's Finally Out of the Bag. Och den är arg.
Den bit.
Ja, det är förstås Domovoj som jag tänker på.
Ja,
Peter Bergting. Peter Bergting. som jag gjorde en intervju med honom i somras.
Ja.
Men sen har vi fått hålla tyst om det här för att
det var inte klart.
Nej, det var lite hemligt. Ja. Men vi kommer alltså de närmsta dagarna lägga ut en fin intervju som jag gjorde då med Peter Bergting. Vi snackar om hans fram till nu då hemliga serie. För nu så finns den med i previews. Ja. Så att vi känner att nu får vi prata om den. Nu är det inte så hemligt längre.
Men in the old town of Stockholm ska den utspela sig. Så det är ju trevligt.
Ja, ja. Kan bli hur bra som helst känner jag. Så att, det är en solklar etta för mig.
Mm. Ja, det är jättekult verkligen.
Jag gillar att de säljer någon som acclaimed artist and writer Peter Bergting brings European folklore to this darkly modern fairytale. Myth-tinged adventure in the tradition of Hellboy and BPRD.
Ja, kan det bli bättre?
Nej, det kan inte det. Rakt in i hyllan skulle jag vilja påstå.
Väldigt coolt. På min första plats har jag tagit en Jonathan Hickman-serie som är tecknad av Nick Dragotta som tecknar väldigt snyggt.
Ja.
Och det är East of West som kommer vara en sci-fi western helt enkelt.
Ja, jo, men det var
postapokalyptisk sci-fi western. I'm there.
Och jag måste säga att Image har ju i vår, just när det gäller postapokalyptisk och lite rymd och sånt, så har vi haft en väldigt bra track record senaste åren.
Så att jag är välvilligt inställd till det här.
Ja,
fint.
Säga.
Ja, bra. Nu hittade jag omslaget. Det var ju Dark Horse som ger ut Dragon Resurrection, The First Adventure of Jesse and Jack Chang. Och jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Men jag gillade de här drakarna på omslaget. Och
ja.
Man kan hitta en liten preview om man är nyfiken på darkhorse.com.
Ja,
kan man precis leta sig fram.
Ja.
Ja, kul.
Ja, vi får se om så det blir någonting. Men vi ska gå vidare på vad vi har löst den här veckan.
Ja.
Och jag ser att era glas är lite tomma här. Så att jag tänker att jag fyller på det medan ni kan berätta.
Ja, vad är det vi dricker idag, Anton?
Vi dricker olika varianter av bourbon här.
Ja.
Jag dricker bullet och ni dricker någonting annat som jag kan berätta vad det heter.
Ja.
Om en sekund. Så berätta vad ni har läst.
Ja, jag fick ju i julklapp av min kära fru två väldigt fina böcker. Eller ja, tre väldigt fina böcker, men två var serier. Och det var ju då de här deluxe-utgåvorna av Criminal, av Ed Brubaker och Sean Phillips.
Ja.
Så de har jag nu läst om. Totalt 6 album. Under julhelgen. Det finns ju inget som signalerar julstämning som folk som mår dåligt och dricker sprit och har ihjäl varandra.
Säger jag samt som vi häller upp ur
ja.
Blantons Single Barrel är det vi dricker.
Ja. Just det.
Precis. Så att det här känns väldigt bra. Och ni vet ju hur Brubaker, han vill ju belöna folk som köper lösnummer.
Ja, så att, mycket gott initiativ.
Ja, så att det är ju alltid med essäer och extra fina illustrationer och sånt där i lösnumren. Så att nu finns de med i de här deluxe-kurorna. De finns inte i de vanliga albumen. Nej. Men det är inte i sin helhet. Så jag måste ju ändå leta upp alla mina lösnummer så jag kan få läsa alla de här essäerna. Han skriver om Yakuza och det är med en väldigt bra essä om noir-klassikerna Out of the Past och såna grejer. Så att det finns mycket att hämta där. Det är som en primer i noir-kultur kan man säga.
Ja.
Som man får där. En liten caveat är väl då att jag blev ju väldigt förvånad. Men jag menar, det här händer ju ibland liksom, när man trycker saker. Och det här var ju ändå deluxe-utgåvorna. Så i The Sinners så har de lyckats tappa bort en hel del text faktiskt. Det är ett gäng sidor där liksom sista orden i meningar och sånt längst ner har...
Vadå, i bubblorna menar
du? Ja, pratbubblorna är...
De har haft en dålig redaktör.
Ja, de är alltså, vad jag skulle säga, halvtomma.
Oj.
Oj. Ja, så, men i och för sig så kommer jag ihåg dialogen, för jag läste den förut, så att jag kan fylla i sådär. Men det var ändå lite
så... Det ser man extremt sällan, måste jag säga. Trots att serien ges ut i en extremt hög takt, så är det nästan aldrig att det är sådana missar. Eller en stavfel. Men vad jobbigt, och det var alltså i en samlarutgåva.
Ja, det var ju Criminal Deluxe-utgåva nummer 2. Så att vi kanske ska vänta lite och hoppas att det kommer en reprint på den.
Ja, eller så blir den extra värdefull på grund av fel.
Men om ni bara ska köpa den en gång, så kanske ni ska vänta lite. För att man vill ju gärna ha full text. Men som sagt, fantastiskt att läsa om de här serierna. Jag har just nu hamnat ungefär mitt i ett av de bästa albumen från förra året då, Last of the Innocents. Last of the Innocents, som jag verkligen en tour de force.
Ja, jag har börjat nosa lite, och det jag läste har ju varit extremt bra, kan jag säga.
Så att, man säger att det är modigt av din fru att köpa serier till dig. Ja. Jag menar, det finns en viss risk att du har dem sedan tidigare.
Ja, verkligen. Hade du skrivit en specifik lista?
Ja, precis. Det är så man får göra.
Och sen har du varit duktig på att inte köpa saker själv också. Det brukar ju vara mitt problem, att jag får saker och ting som jag har önskat mig, som jag sen har råkat att köpa.
Du var tvungen att ha det, liksom.
Ja. Så är det ibland. Ja, men det låter ju jättetrevligt. Man blir lite glad av deluxeutgåvorna.
Ja, faktiskt.
Sitta och mysa med dem. Ja, vad Fredrik där?
Jag hade ju en jättehög med serier när jag kom tillbaks. Och jag har hunnit läsa mycket av det.
Ja.
Men jag har faktiskt slappat en del. Men vad jag har läst som jag känner att jag kan ta upp här är... Nu när jag försöker göra en clean break. Lycka till på Marvel. Men deras Avengers-titlar.
Ja.
Och mer specifikt Avengers... Och The New Avengers.
Ja.
Det har läst nummer 30-34 av båda titlarna.
Det här är alltså 8 serier.
Ja, eller vad, nej, det kanske blir ännu mer. 10? Ja, 30-34, just det. Men det var ganska kul för det mesta. Ja. Säga. Till saken har att Brian Michael Bendis, som har skrivit Avengers väldigt länge...
Ja.
Nu slutar med att skriva Avengers. Så det är som hans End of an Era, det sista som kommer. Efter de här har han skrivit 232 nummer av Avengers.
Det är på 3 år.
På 3 år.
Nej, vi räknar ut att det var 30 nummer per år.
Ja, någonting sånt.
Ja, det är ganska saftigt för vilket fall. Alltså.
Ja, precis, han har skrivit de här Avengers, New Avengers, Dark Avengers. Han har nog inte skrivit
Baby Avengers.
Ja, kanske. Secret Avengers tror jag att andra har skrivit. Men,
Drew Baker började skriva.
Ja, precis. Så det här är det sista. Och för båda de här scenerna kan man säga att det känns verkligen som att det är de sista, och att han bara försöker knyta ihop säcken.
Okay.
Och det skiner liksom igenom manusen någorlunda. Och det är lite trist. I den vanliga Avengers-titeln, ja, nu har vi lite is som hamnar i en bourbon här.
Ja.
Om du undrar vad som sker där. I vanliga Avengers så har vi nummer 30, och då är Hawkeye och Spider-Woman håller på och bråkar medan de har en stor fight. Allt det här är skrivet av Brian Michael Bendis och tecknat av olika.
Pratar de väldigt mycket då?
De pratar väldigt mycket. Och det här det kändes verkligen som Brian Michael Bendis serie, för just det här, han är ju kritiserad för att han har väldigt mycket pratbubblor. Och även så denna gång. Så det,
men är det bra prat som blir?
Ja, han skriver bra dialog, det skulle jag säga. Men jag vet inte om... Ja, ibland så passar det, ibland inte.
Ja, jag förstår.
Här så har han till och med under en pågående fight med massa ondingar. Men fightandet hamnar väldigt, för att säga extremt mycket, i bakgrunden. Så man struntar liksom i det. För de har en pågående liksom konversation, och det är det som spelar roll. Men de var lite kärleksknabb, helt enkelt, medan de tar sig an en brottsorganisation. För de här utspelar sig direkt efter den här Avengers vs. X-Men-serierna. Och när de här hjälteorganisationerna har slagit, så har förstås krypt ut massa brottsorganisationer, försöker ta över Hydra och så vidare. Så att det är det de håller på att pyssla med. Men det var lite fristående nummer, bara... Ja, för att visa liksom. Ja, för det här ska etablera det som komma skall liksom. Ja, det finns brottsorganisationer, de får tag på hemska vapen. Och så får man inte reda så mycket mer om det. Sen direkt efter det så kommer det avslutande arket. Och då blir det mer fartfyllt och de åker till Inner Space.
Jaha.
Inte Outer Space utan Inner Space.
Mm, det är en jävla bra film.
Ja. Vad är för skillnad på samma?
Ja, man måste krympa ner sig otroligt mycket för att ta sig till Inner Space.
Ja.
Ja. Och då är det en
Hulk var där en gång. Han råkade skalla en planet. Han följde genom rymden.
Ja.
Han gick sönder.
Va? Var det så? Ja. Det är intressant.
Ja, för man måste... Det är så som Rick Moranis sysslar med.
Ja.
Man måste i alla fall krympa sig extremt mycket. Och så de blir lite så här förbryllade när de får ett nödrop från en gammal Avengers-bricka från Inner Space.
Oj.
Vem kan det vara som kan krympa sig så otroligt mycket? Kan det vara en Avenger som vi trodde var död? Bam, bam, ba.
Var det?
Och så, ja, det var det.
Nej.
Ja, vem kan det vara? Så det, ja.
Vem har krympt så mycket?
Vem kan det vara? Hur många finns som krymper sig otroligt mycket?
Incredible Shrinking Man.
Ja, ni kan klura på det, jag tyckte avslöja.
Giant Man.
Fox Mulder i Antarktis.
Oj.
No.
Wow.
Nope, just really small. För att citera Steve Griffin.
Ja, nej, men det är en klassisk replik. Alltså, det är ju en sån här liten The Thing-variant där i ett väldigt bra...
Väldigt bra avsnitt.
Ja, där så kommer det till att alla måste liksom näcka och bli så här body searched för att se om de är smittade.
Ja.
Och då så säger Fox Mulder: "Gentlemen, before passing judgment, please remember we are in the Arctic."
Oh, Fox Mulder.
Ja, fint. Oh. Ja. Det var bättre än det här att säga. Men men de åker förstås till Inner Space och hämtar ut den här förlorade Avengers-medlemmen.
Vad var bäst med de här arken?
men det är lite svårt. De har liksom, det finns ingen direkt höjdpunkt. För grejen var att när de väl hamnar in i space, det är ganska coolt, men jag får lite Star Wars-vibb av stället. Det är mycket som konstigt ser ut som utomjordingar, men de är väl innerjordingar på något sätt. Och så vidare. Men det görs liksom ingenting av det.
Right.
Utan allt handlar bara om att han har massa, han är Ryan Michael Benson, gjort massa saker för Avengers, och nu så återskapar han allting som det var innan i stort sett.
Ja.
Vilket är lite underligt tycker jag. Men okej.
Han bara sopar bort sina
spår.
Precis. Liksom.
Jag hade ihjäl en Avenger. Nu är hen tillbaks.
Ja.
Okej. Okay. Ja, vad roligt. Och i New Avengers så är det samma sak. Där är det stora arket att Doctor Strange råkar illa ut när en ond, ska jag säga, magifigur dyker upp och framar honom för mord och besätter olika kroppar, hoppar runt och försöker slåss mot honom, mot Doctor Strange, och det slutar med en jättefight med Doctor Strange mot alla Avengers är på plats, och den här ondingen kan hoppa liksom, byta kropp med tankens hastighet.
Aj.
Så det är alltså Doctor Strange mot alla Avengers stort sett. Men det är samma sak här. Ryan Michael Bendis gjorde jag, om du ska säga, jag tror att han så tog bort att han inte var Sorcerer Supreme längre. Så i den här serien så... Jo, men han får tillbaks titeln. Nu är det Sorcerer Supreme igen. Allt tillbaks till normala. Som men,
får jag bara för en sak? Ja. Om du skulle ha Brian Michael Bendis krafter och kunna ta tillbaka att du har läst de här serierna, skulle du göra det då?
Oj, ta tillbaka? Nej, det skulle, nej, jag har ju läst nästan allting, höll jag på att säga. New Avengers har jag läst varenda nummer. Och jag har haft roligt det mesta av tiden.
Okay.
Det ska jag säga. Men just de här avslutningarna, det känns lite synd att han inte goes out with a bang, but with a whimper. Och det var bara så här, nej, men jag måste ju städa kontoret inför nästa person. Sådär.
Det mycket roligt om han hade gått in och bara skitit på
toaletten. Och sen så bara, oj, här, Luke Cage och Jessica Jones. Jo, men det är så här, det är ju som mina figurer. Jag har gjort, eller Jessica Jones är hans figur som man måste hulda om liksom. Så bara, nej, men de är inte med i världs längre, de slutar. Så de flyttar härifrån, lalala.
Så att ingen kan fortsätta skriva dem liksom.
Så ingen annan kan vara där och talla.
Ingen får talla på Jessica.
Nej.
Det låter nästan som att liksom politiken kring skrivandet av serien är mer intressant än serien själv.
Precis, och, alltså, och så har det ju inte varit tidigare, tycker jag. Nej. I lika stor mån. Men de här avslutande arken var verkligen, alltså, påtagligt. Mm. Så bara, för det var, de fungerade, men det var ju inte så här: oh shit, det här var ascoolt. Utan det var mest, ja, jag förstår varför han gjorde det valet. Kanske.
Shit.
Från a business sense.
Så. Jag har ju lite sånt här framför mig nu när Brubaker skulle lämna över Winter Soldier till ny snubbe. I och med nummer 15. Ja. Så att, får vi se hur det blir då.
Precis, så det är verkligen överlämning, städa kontoret. Och ja. Så, ja. Men ja, alltså, överlag så är jag väl nöjd med de här 8 åren. Får jag väl säga. Men man ska nog plocka godbitarna, ja. Och sådär.
Tack för den här tiden. Ja. Men kanske du kan ha en framtida avsnitt att du
läser om
tips, tips om de bästa, ja, det... vilska album ska man skaffa sig, liksom.
Det vore ganska kul faktiskt.
Det finns ju mycket att ta. Ja.
Och nu är ju stora frågan, vad ska Brian Michael Bendis göra nu? När han slutar på Avengers? X-Men. Ja.
Oj.
Ja, så kan det gå.
Not even the same ballpark.
Luke Cage går med i X-Men. Alltså.
Ja.
Ja. Ja, men det var, han skrev en väldigt lång och intressant slutord i Avengers nummer 34.
Okej. Okay.
Där han sa att han bara råkade halka in på det här. Han var ganska ny på Marvel då. Så han bara halka in på det när han pitchade lite idéer liksom, som företagstopparna gillade. Så han bara, ja, men det är kul med superteams. Så bara, men som Spider-Man och Wolverine är ju inte med i Avengers till exempel, så här. Och företagsledarna bara, va? Är de inte? Måste tjäna pengar nu. Bara, du skriver. Ja. Det är så det gick till. Ja, okay. Så bara, okej, okay, så föddes New Avengers. Ja.
Men det är alltså New Avengers och Secret Avengers då, dess. Nej.
Nej, Avengers, det är bara ett Avengers och New Avengers. Ja,
okay.
Precis. Secret Avengers är bättre än de här.
Ja, okay.
Kan jag säga.
Ja.
Helt klart. Speciellt om ni vill ha bara ett enda album som är totalt fristående, plocka upp Secret Avengers som Warren Ellis skriver.
Ja,
det borde vara ett enda album och som var asbra.
Fint.
Trevligt.
Ja. Yes.
Anders Lundgren, vad har du mer att bjuda på?
Ja, ni kanske hört lite om det att Mike Mignola kom tillbaka till Hellboy i december. With a bang. Efter att bara tecknat omslag.
Ja, vänta. Jag måste bara säga. Vi har ju som ett drinking game. Och det är väl egentligen våra lyssnare som ska avgöra när man får dricka. Men när man säger Mike Mignola, alltså. Det känns som att man får ta en
sikt. Okej, skål då.
Skål.
Jag tycker att man får dricka allt man har hemma. Om jag har läst något om Mike Mignola som Anders inte har läst.
Oh, oh, oh. Oj. Alltså det är så här, töm
barskåpet.
Wow.
Ja, jag inte rekommendera på en kväll, men ja, men ändå. Men i alla fall, Hellboy in Hell.
Ja, men det är det här vi har väntat på. Vad hände efter The Fury?
Ja, fighten mot Nimue slutar ju både bra och dåligt för Hellboy. För att han lyckades ju, nu blir det spoilers här, han lyckades ju nita henne när hon var i sin drak och drujahad form. Det gick bra.
Ja.
Sen var det bara att som så ofta i Hellboy-serier så hänger ju folk kvar lite som spöken och ektoplasma och sånt där. Jävelskap. Och då var ju hon en så dålig förlorare efter den här fighten så att hon bara högg tag i Hellboys hjärta och sa, du ska följa mig till helvetet.
Precis.
Och Hellboy tappade färgen och föll ihop och gick sönder.
Just det.
Ja. Och sen så hamnade han i helvetet.
Ja, och det är där den här serien tar från början.
Och det är då, som sagt, det är för första gången på 4 år som Mignola både tecknar och skriver manus. Senast var det ju In the Chapel of Moloch. One Shot, som var också väldigt fin. Men i alla fall nu, då plötsligt så är Hellboy i helvetet och en viss Sir Edward Grey dyker upp också. Ja. Försöka hjälpa honom till rätta i den här konstiga limbo-situationen som han befinner sig i. Och det blir lite fight mot några jättestora crustaceans. Och de lyckas ta sig därifrån. De blir förföljda av en snubbe som Hellboy nitade i samband med The Storm. Var det väl, om jag inte minns fel. Och sen så blir det plötsligt dockteater.
Oj! Hur menar du nu?
Ja, det blir Hellboy hittar en dockteater där de spelar A Christmas Carol av Charles Dickens.
Ja. Nu skulle man nästan kunna tro att du sitter och hittar på här. Bara ur så här, vad vi vet om Mike Mignola.
Det var jag precis.
Det var inget jag förväntade mig.
Nej, det var inte det. Jag blev också ganska förvånad, men det kändes ändå väldigt passande.
Ja. Vi vet ju att han gillar dockor.
Ja, han gillar dockteater. Och jag recenserade ju här i höstas Father Gaetanos Puppet Catechism till exempel.
Ja.
Och det är, som ni vet, det är mycket dockteater och dockor och sånt i Hellboy. Och så även nu när Hellboy händer i helvetet, då blir det lite mer dockteater. Och det var ju ganska otippat, men väldigt bra.
Mm.
Och det här är liksom första numret.
Ja. Ja. Men förlåt, bara 4 år har det gått.
Ja.
Ser du, är det någon skillnad? Alltså känner du att nu har det hänt saker med hur Mignola skriver? Är du nöjd? Är du osäker på att han faktiskt ska fortsätta? Alltså, förstår du vad jag menar? Har det utvecklats på något sätt? Eller vad skulle du säga?
Det här var ju 25 sidor då, men alltså, man kände sig väl, det var som att ta på sig ett par väl ingångna skor lite, kan man säga, och läsa Mignola som både tecknar och skriver Hellboy. Allting satt ju precis rätt liksom.
Så han har inte gjort en George Lucas alltså?
Nej. Definitivt inte.
Och sen
liksom, förutom det här med dockteater i helvetet alltså.
Det var väl så helt oväntat. På ett sätt visst helt oväntat och på ett annat sätt ganska väntat. Om man vet vem som har gjort det. Men alltså, det fungerar bra. Det är ju en version av helvetet som känns väldigt egen. Och det är ju bra.
Mm.
Sen har vi ju 3 nummer... till.
Ja, men vänta, nu kastar jag ut en vild tanke här. Så vänta, så Sir Edward Grey träffar han på. Ja. Och det är ju en annan Hellboy-verse-figur.
Ja.
Kan det bli ett superteam i helvete där även Lobster Johnson är med?
Nej, Lobster, han kom ju inte till helvetet, utan han har ju hittat sin egen himmel.
Jaha!
Ni vet, i Hunt Castle så... Så,
nej, jag har ju inte läst allt det senaste faktiskt.
Nej, men han är ju i himlen istället. Han har hittat
sitt
Elysium där han står på ett berg byggt av svagare män, och så skjuter han onda män kontinuerligt. Det är hans version av himmelriket.
Wow. Det låter som Lobster Johnson.
Ja, jo, faktiskt.
Det är en sån, wow. Man får se där i slutet. Det är ju alltså,
ja, för sist jag läste så var han en slags limbo. Han dyker upp som ett spöke.
Ja, jo, precis. Så det var ju Kraus har ju liksom burit på hans andetag där. Och sen så är det han och Kate som åker tillbaka till Hunt Castle. Och så får man se hur Lobster Johnsons ande letar där. Mm. Och, nej, inte riktigt. Jo, nej. Där borta, där är den. Och sen så hittar han det bara. Och det är hans himmelrike när han får... Han har infinite ammo och bara skjuter.
Härligt.
Ja, härligt.
Each to his own.
Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Så kan det gå.
Jo, men så att det var, jag tycker det var en på samma gång lågmäld och storartad comeback för Mignola. Alltså, det som jag tycker ska bli väldigt intressant är ju mer att läsa lite bakgrundshistoria kring hur den här serien blev till, för att Mignola är ju väldigt känd för att våndas mycket över hur saker och ting ska bli som slutresultat och sådär. Och jag menar, han kommer till exempel aldrig göra ett projekt som Mike Mignolas Year of Monsters igen, enligt Scott Alley.
Det var så jobbigt.
Ja, jag kan tänka mig, men alltså, så perfektionist som han är, kan jag tänka hur många olika versioner av varje omslag tror ni att han gjorde liksom. innan han var nöjd. Och det var liksom ta ett omslag i månaden. Det blir ganska mycket jobb liksom. Så att jag tror att den här serien kan också ha genomgått.
Han har tecknat den här 4 gånger.
Ja, det är rädd för det alltså, men det är ju, jag tror att John Arcudi har skrivit ganska mycket av de manus som har gjorts det senaste året, om man säger så. Wow.
Ja.
Men som sagt, väldigt bra.
Ja, vad kul, vad roligt.
Ja.
Det är alltid roligt när ens förväntningar upprätthålls på något sätt. Eller förväntningar och förväntningar, men jag menar, känslorna är inte... Nej. Jag tror att du blir besviken.
Nej, precis. Det är ju som, om vi ska bara kort, ska ju inte avrunda med något dåligt, men det, jag känner ju nu att jag måste verkligen göra slut med The Spider från Dynamite, för det går inte längre.
Nej, nej.
Jag har ju läst här nu, jag tänkte jag skulle
ge... jag har bara läst två eller tre.
Ja, jag skulle ju ge David Liss en chans liksom, med nya arken och sådär. Ja. Men han bombar ju det totalt. Alltså. Tyvärr. Jag förstår verkligen inte hur han kunde klanta till det så kapitalt med The Spider som han gjort. Liksom... så fantastiska pulpgrejer som Mystery Men tidigare liksom.
Ja,
men det är någonting som inte stämmer här.
Jag ska försöka läsa ikapp trots
det
detta.
Det är delvis Colton Whirley också, tecknaren som gör klafffel.
Ja, det ser man inte så ofta i serier.
Nej.
När det är samma tecknare.
Ja, nej, så
då blir man nästan lite förbannad. Det känns nästan som att någon har slarvat med flit liksom.
Ja, jo. Ja. Så att den åker bort ifrån min pull-list här snarast.
Hade du något mer du hade läst, Freddy?
Nej, det var alla tio nummer.
Ja, för jag jag förstår vad du menar.
Ja.
Jag menar om det var något,
men det är jag är nöjd så.
Ja. Jag har ju läst inte så mycket. Jag har läst lite av mina julklappar faktiskt. Jag fick ju en jättefin X-Men samling av Anders. X-Men Visionaries av Chris Claremont och ett otal olika tecknare. Och jag har inte hunnit läsa det här så mycket så jag kan recensera, men det jag har läst har jag tyckt väldigt mycket bra, men framförallt en väldigt bra historia om Storm och Cable. Heter han inte?
Forge
menar
Forge,
jag.
Alltså den andra mannen som bygger mycket.
Ja.
I X-Men.
Ja, och har en metalllem.
Yes, ja. Ett ben. För er som undrar vad Fredrik sitter och pratar om. Och då fanns det väldigt mycket. Och sen så en jättebra historia som jag faktiskt läste. Där Nightcrawler hamnar i Deep Space och förför kvinnor och... badar bubbelpool och slåss som en pirat och grejer.
Så som man gör,
sånt som man gör liksom. Och dessutom allting berättat tillbaka berättat framför typ i The Star Wars kantina motsvarande bar där olika medlemmar av de som lyssnar är så här: vi inte hör så mycket om romantiken, mer våld. Väldigt kul. Så att en överlag bra, otrolig kontrast mellan det fruktansvärda 90-talsomslaget och de underbara serierna som är i.
Alltså det omslaget är inte snyggt. Nej. Någonstans.
Nej, jag gillar framförallt Wolverines schyssta pose här. Det är någon slags smyga på små barn.
Han ser ut som en väldigt arg katt.
Ja.
Nej, men det är som har gjort det här omslaget egentligen, så jag kan undvika den här
filmen. Jag vet faktiskt inte. Jag kan kolla.
Kan du snälla kolla upp det?
Ja, absolut. Nu ska vi se. Cover.
Anonymous.
Oj.
Ja, det var inte vackert alltså.
Nej, jag verkar inte kunna hitta det heller.
Du kanske inte skriver ut det.
Nej, jag förstår det i alla fall.
Cover by person som inte vill identifiera sig.
Det är Alan Smithy som har gjort.
Ja, precis. Ja, och apropå det, dåliga filmer, höll jag på att säga.
Ja, just det.
Eller filmer folk inte står för. Jag lyckades ju nu äntligen, 1,5 år efter biopremiären, se Green Lantern. Som jag köpte i en reaback för 20 spänn på Blu-ray.
Jaha.
Och,
var det värt det?
Ja, 20 spänn var det helt klart värt. Den har ju inte av det här sällskapet, men i andra sammanhang blivit mer eller mindre sågad på de ställen jag brukar röra på mig.
Vi gillar väl inte den alls, någon av oss.
Nej men ni var inte sådär...
Nej, men man blev ju inte hatisk av den, för att det fanns ju...
Det var inte första Ghost Rider.
Nej, den blev jag inte hatisk av. Den tyckte ändå var
ganska
rolig. Även om den... Nej, men då har vi väl diametral. Det är väl ungefär samma känsla jag fick av... alltså, Ghost Rider var ju någonting helt annat än serien. Men gjorde väl det den gjorde ganska skoj. Ja. Och det är väl... Det tyckte däremot inte om Green Lantern. Den är någonting helt annat än serien, men gör det inte särskilt skoj.
Nej.
För men den glimmar till... ett par scener där man kände att det här skulle ju kunna bli riktigt bra, men sen så sumpar de det hårt.
Ja. Jag vet inte om det är för att folk har skrivit ner den så mycket. Jag säger ju inte att det här är ett mästerverk.
Nej,
på inget sätt.
Det är bra.
Det, inte ens i närheten av det bästa som gjordes det året.
Men,
nej men alltså det är inte ens, det är verkligen den sämsta seriefilmen det året. Men med det sagt så hade jag hade faktiskt mycket roligare med än vad jag trodde att jag skulle ha.
Ja.
Jag tyckte att den hade några sköna blinkningar. Jag tycker, visserligen är jag naturligt svag för Ryan Reynolds, så det kan ha det med, lite med det att göra.
Ja, jag tror också, för jag såg också om den här, och extended version såg jag. Och jag tror också att det kan vara, jag har inte heller något emot Ryan Reynolds.
Men jag är ju på andra sidan av den skalan. Ryan Reynolds är ju en positiv när han är med i filmen, så det tycker jag om.
Så du såg Blade 3 också på grund av honom?
Ja, absolut. Hannibal King.
Ja.
Han som,
där kan man snacka om att de har skrivit om figuren.
Han blir fångad av vampyrer och sitter i stolen där och varnar dem för att han käkar en massa vitlök. Nu jävlar kommer han lägga av brakare som är silent but deadly för vampyrerna. På den nivån var det Blade 3. Det var lite högre nivå i Green Lantern, skulle jag vilja påstå. Men alltså jag tyckte att den var... Alltså, jag hade kul. Eller kul hade jag väl kanske inte i sådär... Jag satt inte att jag...
Du behöver inte tycka om den.
I soffan. Men jag menar att jag tycker att den fick oförtjänt mycket skit faktiskt.
Jag kan säga så här, att jag såg om den och jag tyckte den hade till och med bättre flyt som film än vad jag minns. Alltså, den fungerar ju som film. Det är inte så här totala luckor. Men den är bara inte bra. Det finns, som du säger, den glimmar till ibland, men för mig var det i alla fall man bara jaha, och nästa, alltså Green Lantern Oath, den scenen var bra. Tyckte jag var fint. Och sen kanske någon enstaka grej till som bara men det är lite kul.
Alltså när överlämnandet, när han hittar Abitur, då känns det som att filmen skulle ta en ganska allvarlig vändning, för det känns som att det är på allvar lite, men sen så bara skippar de där helt och de bara plöjer till det med skurk med ett stort huvud gula grejer och
för att jag gillade den skåpsen, liksom.
Peter Sarsgaard.
Precis. Jag tyckte han gjorde ganska bra jobb, alltså med karaktären.
Men samtidigt så har man ju jämförelsen och det som jag tror gjorde att så många avskydde den, det var just att det finns oerhört mycket bra Green Lantern-serier och sen finns det förstås också jättemycket kassa Green Lantern, så han har ju funnits i 60 år, 70 år. Men jag menar, just att man har totalt skippat det liksom. För jag menar, det är ju ändå en av de roliga sakerna med att se på de här seriefilmerna, där man liksom bakar in 30-40 års historia liksom och ska få med det. Då har man verkligen plockat russinen och kakan liksom och så. Men här har de helt misslyckats med det, och jag vet inte vad fan de har gjort, de har freebasat. Freebasat russinen istället. Och sen så slog det fel liksom.
Det är som sagt fyra manusförfattare.
Och de har inte jobbat på det tillsammans.
Nej,
så de har jobbat på dem i rad.
Det märks liksom.
Jag tyckte att det som sagt, det är ställen där de glömmer till. Jag tyckte det var sjukt roligt när de drev med hela den här Batman pratar som en grovlig.
Ja, det är helt klart
det tycker jag är kul, för det är en liten blinkning och det är lite såhär kärleksfullt.
Precis.
Däremot så tror jag att det satt jättemycket Batman-fans i publiken och bara, ah! Det här är en skitfilm, de får inte driva med Batman och så vidare.
Det kommer inte jag ihåg.
Nej, men han pratar ju. Han kommer ju att ha sin mask. Han pratar ju, han blir mycket basigare röst då. Och sen så säger hon så här, typ när hon upptäcker honom, då går han tillbaka till sin. Och det tyckte jag var lite kul. Och det är första gången i en seriefilm som jag har sett i alla fall, där man verkligen säger att, ja men vad fan, det räcker inte med ett par glasögon. Vi kommer känna igen Clark Kent ändå. Och men det sen, tyckte jag var lite kul. Nu väger inte det upp. Jag tycker det största problemet med den här filmen är att den är aldrig engagerande.
Nej, precis.
Det är egentligen det stora problemet. Jag tycker inte att den är dålig. Den är bara inte medryckande. Och är det någonting en superhjältefilm måste vara, så är det ju medryckande. Alltså man måste ju, för att annars är det en snubbe som glider runt i tights liksom.
Men det
sen har du ju det också att sen skippar de masken helt på Blu-ray-utgåvorna har han inte ens mask på sig till exempel.
Jo.
På omslaget.
Nej, det är möjligt på omslaget, men han har den ju i filmen.
Jo, men just att då blir det ju att de är så rädda för att marknadsföra det som en Green Lantern-film att de till och med tar bort det som är hans kännemärke, för det är ju ändå den här dominomasken liksom, som är
de vill väl sälja med
Ryan Reynolds. Det är Ryan Reynolds istället. Det blir inte en Green Lantern-film utan det blir en Ryan Reynolds-film liksom.
Jo, jag försökte se den som mer som en science fiction-film den här gången, med bara ett slags superhjälte-tema. Men det hjälpte inte heller, för precis som du säger, den är inte medryckande. Man kommer aldrig in i det liksom. Och jag tror att det är för att den är för hattig. Om den hade satsat mer på en av inriktningarna, tror jag att det funkat bättre. Alltså antingen det här klassisk superhjälte, eller rymden, eller alltså det här mer vardagliga, som inte är dumt. Alltså det funkar väldigt bra, det vardagliga.
Men jag tycker ett litet problem också med att de hela tiden baserar på att motsvarigheten till rädsla skulle vara vilja. Ja. Alltså liksom att det finns någon slags, och det var det känns som att det är så, det var så, det är så tydligt att det de skulle komma fram till med filmen är ju att modighet är ju inte avsaknad av rädsla, utan att göra saker fast man är rädd för dem liksom. Uh-huh. Och det kändes som att det blev lite för stiltigt, och det är väl fyra manusfattare, uh-huh, men det kändes som att det var lite trögt där.
Uh-huh. Jo.
Sen tyckte jag att det som folk har sagt var bra med den här filmen tyckte jag var tråkigt, nämligen Blake Lively, hon som spelade hans flickvän, hade jag
godkänd.
Alltså, jag tyckte att hon var tråkig. Alltså, tråkigt skriven, jag ska inte säga att skådespelaren fel, men det var väldigt så där. Ja, liksom. Sen tycker jag att det är fascinerande att man kan ha en film, man kan ha en film med Tim Robbins. Mm. Oavsett vad han gör i filmen, så ska en film med Tim Robbins i ska vara bättre än så här. Det är någon som inte riktigt har fattat hur man använder
han används inte så jätteväl, kan man väl säga. Det är de han bara är elak mot sin son.
Ja. Och det är liksom så där, ja. Och jag tycker lite grann också att jag gillade Peter Sarsgaard, jag gillade konceptet och jag gillade att han fick ett jättestort huvud. Jag tyckte det var roligt, men inte, ja, alltså det blir bara som en, vad ska man säga, en, det blir som ett sätt att fortsätta att bry sig om filmen, men det är inte filmen man bryr sig om, förstår ni vad jag menar? Alltså att det blir som men kul sminkning liksom, men inte jag bryr mig om vad som händer i historien. Jag tyckte att den var, det är ju klart så att man hade kunnat ta ut svängarna mer med hur han använde ringen, men jag tyckte inte att det var det som de gjorde, tyckte jag var rätt bra ändå. Så jag tyckte det var kul att han byggde en bilbana för att rädda.
Ja, men det tycker jag helt
till rätt, exempelvis sådana saker.
Ja,
så där.
Ja, vad ska jag säga är, den är kanske inte dålig, men den är väldigt inte bra.
Ja.
Alltså det är godkänt liksom. Det kan inte, för mig kan det inte ta sig över det liksom.
Nej, jag tycker det är tråkigt. Och jag tycker att det är tråkigt.
Ja, det är klart det är tråkigt.
Jo, men alltså det tråkiga är att deras reaktion var att nej, men nu måste vi göra den här mörk istället. För jag tyckte att det som var roligt var när de plågade runt.
Ja,
de hade hade de bara satsat på det.
Jo, men det
jag satt och tänkte igenom hela den här filmen. Fan, Jack Black som Green Lantern kanske hade kunnat funka om man hade låtit det vara en Jack Black. Nej, men förstår ni vad jag menar? Om man hade gjort det till
filmen. Oj, snälla. Grej, liksom. Ja. Let's not go there.
Ja.
Ja, men jag håller med. Jag hade föredragit om hon hade tagit någon skarpare riktning. Ja. Det hade funkat bättre. Men visst är det en tvåa på gång?
Ja, alltså det var ju det första de sa när den här bombade på bio, att men vi tänker inte ge upp.
Nej.
Green Lantern, vi ska göra ny och vi ska göra en mörkare, för det är tydligen det är så man gör film.
Mm.
Alltså, ja, jo, Warner får man väl lägga det ansvaret på. Alltså det är, på ett sätt så är jag nästan förbannad över att de gjorde de här Batman Begins-filmerna. Alltså, för att de kommer ju aldrig kunna ta sig ur att allting ska vara så jävla dystert och mörkt på bio.
Nej, men det är enda som slår för dem, så då kör de på det.
Ja, och det... Ja. Jag såg om Avengers, ska jag säga. Ja. Och där tycker jag att de visar så jävla bra att man kan göra det med lite glimt i
ögonen. Man kan göra på ett annat sätt, ja.
Det blir bra det också. Alltså, det finns inte ett sätt att göra det på.
Nej, det gör inte. Men jag är inte lika positiv till Avengers som ni är, men...
Nej, jag vet inte. När kom den här... För du var rätt positiv till Avengers när vi recenserade.
Nej.
Nej, okej.
Det var jag inte.
Nej,
men alltså...
Men den ligger väl på tre skägg hos dig ändå, tror jag.
Ja, men tre är det helt klart. Men just att jag har svårt att förstå hur den har blivit så oerhört hyllad som den bästa superhjältefilmen någonsin. Sådär.
Det har jag aldrig hört någon säga.
Jo, så att, det är många som har sagt. Men,
då ifrågasätter jag de människorna
i så fall. För den är väl där så tillvida att den har slagit bäst och sådär, men...
Ja, den har tjänat mest pengar.
Ja.
Om man går på den som...
Jo, men som sagt, jag gillar... Det var samma grej där liksom, att det är en skojig film, det som funkar jättebra, men sen så är det så stora delar av den som inte funkar, att det blir som helhet inte en jättebra film.
Mm. Så. Ja. Nej, men jag tyckte att det som var bra, det som är så bra när jag ser om Avengers är att jag är underhållen genom hela filmen.
Ja.
Liksom.
Ja.
Ja. Jag sitter aldrig och väntar på att nästa scen ska komma, för den kommer innan jag märker. Jag tycker att det är skönt att det sättet att berätta också får existera. För mig är det superhjälteberättandet är att man hela tiden är liksom...
Mm.
Jag menar, jag tycker Batman Begins och Dark Knight är fantastiska filmer, men det skulle ju lika gärna kunna varit en crime thriller båda två. Alltså det är Batman som Batman behövs inte i de filmerna, tycker jag.
Men nej, det ska... är helt riktigt. Alltså det var ju det som jag tyckte så bra med Captain America, som jag tycker är mycket bättre om än Avengers-filmen till exempel. Och det var just samma.
Ja, men det är ju ett jättebra exempel på det. Ja. Att det funkar liksom. Alltså att det funkar att berätta på ett annat sätt. Och då tycker jag det är så tråkigt att Warners automatiska reaktioner, okej, det här funkar inte, men då gör vi som med det som har funkat.
Men du ska väl knyta an till, för han ska in i Justice League, antar jag. Så då måste det vara samma ton. Han kan ju inte ha en sån här ploj, skoj, alltså film och sen hamna i en jättemörk.
Nej, för nu vill alltså, väl Justice League filmen. De vill ju förstås ha sin egen Avengers, så då väljer de väl en annan väg. Nu är ju Christopher Nolan showrunner på.
Kan inte Christopher Nolan få göra sina egna filmer och släppa det här med
superhjältar? För Joss Whedon är ju showrunner nu på Marvel, antar jag då, så att säga. Men detta om detta.
Ja, vi kommer ju inte enas om åsikterna, men vi kan väl enas om att Green Lantern var rätt mjäkig.
Ja, jag kommer inte ihåg vad jag gav den, men det är två.
Två av fyra skägg. Ett väldigt svagt två.
Jo, precis, den är godkänd liksom. Men det... Så att man kan se den, och har man en väldigt öppen inställning, så kanske man tycker om den.
Ja, alltså.
Och det här extended...
Men det var inte bättre som extended edition.
Nej, alltså det var som jag fattade, som de bara lagt till jobbiga barnscener i början av filmen. Det känns totalt överflödiga. Och på det, alltså att man ser, de har en scen när han är barn, och så får han en jacka av sin pappa, och sen så kraschlandar han planet, men pappan, och så kommer han upp bara, ja, och han springer mot planet. Och sen så bara sprängs planet, och han bara, nej. Det är väldigt hemskt, och man får se hela det här klippet. Sen 5 minuter senare, kanske 7, så får man se exakt samma i en flashback. Exakt samma.
Men det var väl det här... den flashbacken var väl med i originalversionen. Och var de inte med.
Nej, precis, och då funkar det. Men som, alltså, aj, idiotisk extended alltså. Arch. Idiotiskt.
Ska vi se om det var något mer vi hade, eller var det?
Har du mer på lager?
Jag har ju läst mer Dynamite Pulp, som inte funkar så jättebra det heller. Alex Ross tecknar ju och skriver delvis manus till Masks, ni vet, deras jättecrossover där alla ska vara med.
Ja. Vänta, hur gick Mask-ledmotivet nu? Jag glömde det. Det är inte dem.
Jag bara läst första numret nu, och det var ju som sagt helt tecknat av Alex Ross, och det är ju att det blir statueskt men väldigt stelt. Och så ska de snabbt då på 25 sidor introducera alla de här figurerna, och dessutom ta och presentera den stora plotten, som är att rädsla för kriminalitet har gjort att man i New York har drivit igenom en massa nya lagar som ska skydda medborgarna. Och det blir i princip då ett fasciststyre, vilket gör att The Shadow, som är den hårdaste snubben förstås i gänget, han försöker börja sälja in då till de andra hjältarna att jo, men om polisen är korrupt, då får man skjuta dem. Och det går väl så där liksom, man får se hur en person som jag tror längre fram kommer att avslöjas som Zorro blir gripen av en polis som ser ut som Rondo Hatton, en aktör från 40-talet. Han spelade mycket skurkar, han hade akromegalis, han hade lite konstiga proportioner i ansiktet och sådär. Gör ju en cameo bland annat i Rocketeer-filmen och i John Arcudis deckarserie The Creep har ju huvudpersonen samma åkomma, akromegali. Men i alla fall, så att man kan ju liksom sitta och plocka så här, vem har Alex Ross suttit och tittat på bilder av när han ritar det här. Och
det är en rolig lek.
Det är lite rolig lek så. Men som ser det så blir det ganska statiskt, och ni vet, det är ju hela den här crossover-grejen liksom. Man måste försöka presentera alla så snabbt som möjligt för nya läsare, och det, ja, de får liksom ingen fart och fläkt i det här, trots att det är väldigt snyggt och snygga dräkter på alla och snygga fascistuniformer på de här nya poliserna när det blir polisstat i New York och sånt där, men liksom ja, nej, det blir Jag hade hoppats på någonting lite roligare. För det finns ju ändå tillfällen när man gör sån här jättecrossover som man lyckas få att flyta. Men ja. Det är väldigt sällan. Och det här blev tyvärr ett av de här tråkiga tillfällena. Vi får se. Jag tror inte att det kommer att spotta upp sig i och med nummer två tyvärr.
Nej.
Men,
fått nummer två av mig, kan jag säga.
Precis, jag måste läsa det. Och nu kommer jag väl inte undan. Och får jag läsa hela serien innan.
Ja, hur lång ska den bli?
5 nummer tror jag.
Ja, men läs hela nu.
Ja, jag får göra det.
Ät dina grönsaker.
Ja, precis. Men
du kan ju inte beställa typ 4 första nummer. Alltså,
nej,
sista kvar.
Nej, jag skippar det. Ja.
Vad tråkigt. Mm. Jag tyckte att det lät som ett roligt koncept.
Ja, ja. Jo, men visst, det var ju därför jag började köpa den förstås.
Ja. Vad var det? Var Shadow? Vilka är det som är med? Shadow?
Ja, Green Hornet. Kato. Ja. Zorro. Panther kommer väl vara med. Hon, tror jag, va? Och, nej, vi får...
Det var en liten sample. Eller?
Ja.
Det hade räckt med dem, kan jag säga.
Ja.
Vi avslutar väl det här avsnittet, tror jag. Jag tror inte att vi har... Jag vet inte riktigt vad vi ska samrecensera framöver, men vi får väl bli en överraskning, antar jag.
Precis, vi hittar något skoj.
Ja, någonting.
Det känner jag på mig.
Mm. Så att vi tackar för oss för den här veckan. Säger som vanligt, läs mer serier och ha en trevlig vecka.